Ja, predikan den började gå mot sitt slut. Predikanten gick in för landning och bjöd in alla som lyssnade att sätta sig i rörelse inför Gud. Att söka sig till förbönsplatsen, till ljuständningen, till klotterplanket som fyllts under veckan med tacksamhet till Gud. Till böneskålarna som kväll efter kväll hade fyllts på med lappar. Med stora och små saker som man hade velat lyfta inför Gud. Och längst framme där står jag och ska tjäna som förebedjare. Och jag blir gripen av den strida ström med ungdomar som väller fram. Som söker sig fram till Gud. Det är inte så att Gud inte redan har mött dem i bänkarna, utan det är uppenbart att det har skett. Men nu så vill de göra någonting konkret med den här känslan av att Gud är närvarande. Att visa Gud att jag är intresserad på riktigt, och så sätter man sig själv i rörelse. På ett sätt så känns det att man bara suttit där och väntat på att predikan ska ta slut. Så att man äntligen kan få röra på sig och liksom få uttrycka sin längtan av mer av Gud i sitt liv. Ja, det är min övergripande känsla av gudstjänsterna som var på tonårslägret i somras. Hur tydligt det blev att den fysiska rörelsen av vår kropp också påverkar vår inre resa, min inre rörelse i relation till Gud. Och när jag sen läser apostlagärningarna så ser jag där hur gång på gång alla kristna kallas vägen. Eller de som tillhörde vägen. Och jag slås av, ja, men vilket bra namn det är på oss som kristna. Till exempel så kan vi läsa när Paulus, eller Silas, Saulus som han hette då innan sin omvändelse. Han skulle ut och fängsla alla kristna. Och då kan vi läsa så här i 9:e kapitlet. Om han kunde finna några som tillhörde vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Och liknande meningar kan vi läsa gång på gång i apostlagärningarna. De som tillhörde vägen. Och uttrycket syftar ju såklart på lärjungarna. Eller på de kristna. De hade funnit Jesus. De hade funnit frälsningen i Jesus. Och insett att Jesus var vägen till Gud. Det hade ju Jesus själv sagt inte långt innan han lämnade dem. Jag är vägen. Sanningen och livet, sa Jesus. Och detta, det blir hela deras identitet. Och jag tycker det är väldigt vackert. Uttrycket vägen, det står ju inte bara för att de hade funnit frälsningsvägen i Jesus. Utan det blev också beteckningen på dem som en grupp. En grupp som var på väg. Man står inte stilla, utan man var i konstant rörelse mot Gud och med Gud. Och om vi går till Johannes evangelium kapitel 14 så kommer vi till just det tillfälle då Jesus säger att han är vägen. Vi befinner oss vid Jesus sista måltid tillsammans med lärjungarna. Och Jesus han talar om för dem att men jag kommer att lämna er. Men samtidigt säger han så kommer jag fortfarande att vara er nära. Och det är ett tal som sträcker sig över fyra kapitel. Utspelar sig då strax innan Jesus blir arresterad och korsfäst. Och Jesus han är tydlig att jag kommer att gå bort. Men tro på mig. Följ mig. Jag kommer hjälpa er, så känn ingen oro. Jag tycker det är en väldigt stark text. Och samtidigt så är det också lite frustrerande. För Jesus han säger så här till Filippos. Så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Han ställer någon fråga där till Jesus. Så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte. Jesus har precis innan detta talat om för lärjungarna att han kommer att lämna dem. Och Petrus, till honom har sagt att men du kommer att förneka mig. Det känns som att lärjungarna är oroliga. De är ovissa om vad som ska ske. De vet inte vart Jesus ska ta vägen någonstans. Finns det plats för dem dit han ska gå? Eller vad ska hända? Och det är den här situationen som Jesus säger de här starka orden då. Nej, men känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Känner ni mig, säger Jesus, så känner ni Gud. Och så kommer Thomas då och avbryter Jesus mitt i det här talet. Och så säger han, men Jesus, vi vet inte vart du går. Hur ska vi då känna vägen? Lärjungarna har inte förstått ännu att Jesus talar om sin egen död. De har inte förstått den väg som Jesus behöver gå. Men Jesus han försäkrar Thomas och alla de andra att ja, men jag är vägen, sanningen och livet. Om ni har lärt känna mig så ska ni också lära känna Fadern. Var inte oroliga. Och när Jesus säger jag är vägen så han talar inte om sig själv i relation till andra religioner som den meningen allt för ofta i våra tider har blivit reducerad till. Nej, Jesus han talade till lärjungarna som alla var judar. De hade alla gett upp sitt eget liv för att följa Jesus. Och Jesus säger inte jag ska visa er vägen. Utan han, som många andra religionsgrundare säger, jag ska visa er vägen. Utan Jesus säger jag är vägen. Och i det här sammanhanget så pekar det på en lära eller ett handlingssätt. Att Jesus är så som han vill att vi ska göra. Han visade det med hela sitt liv. Och Jesus som är vägen, han är fast och han är evig. Men vi uppmanas till förflyttning. Det kan ju vara lätt att se på alla som inte delar vår tro och tänka att de behöver ge upp den väg som de är på. Och få se den sanna vägen i Jesus. Och så är det ju, men samtidigt så behöver vi också se till oss själva. För även om vi bekänner vår tro till Jesus så kan vi lätt hamna på vägar som leder till allt annat än goda slutmål. Vi behöver också vid många tillfällen ge upp vår egen väg. Och ännu mer lära känna den väg som är Jesus Kristus. För alla de här som hade funnits runt omkring Jesus, de levde och vandrade tillsammans med honom. De gick en fysisk väg tillsammans med Jesus. Men Jesus han tog dem också med på en inre resa. På en inre vandring. Att de som följde Jesus, de fick också sina liv förvandlade. Genom livet tillsammans med Jesus så fick de lära sig och upptäcka ett nytt sätt att förhålla sig till världen runt omkring dem. För vad vi gör med vår kropp, det reflekterar också vår relation med Gud. Vi är ande, själ och kropp och de hör ihop. Om vi går tillbaka till samma läge som jag var vid tidigare så inleddes det med ett dygn för alla ledare. Och en av dem som undervisade då, hon berättade hur hon varje morgon gick ner på knä inför Gud och bad. Och när hon gjorde det där på scen, det blev så starkt. Det blev så tydligt att påminnelse om hur en så pass liten handling som att gå ner på knä kan vara så betydelsefull. Att knäböja inför någon, det visar ju min totala underkastelse eller tillit. Så. Eller om vi tar det som är tvärtom. Har ni någon gång varit på en gudstjänst där den som leder lovsången säger nu ställer vi oss upp allihop? Det har jag varit ibland, och så har jag någon gång tänkt, men varför, det skulle inte du tala om för mig. Det får jag väl avgöra själv om jag ska stå eller inte. Och lite motvilligt så har jag ställt mig upp ändå. Men det är just det här som lovsångsledaren vet om. Att vad jag gör med min kropp, det påverkar också min ande. Tänk om vi sitter på Nobelmiddagen och väntar på att det ska börja. Och så kommer Sveriges kung in. Jag tror att alla ställer sig upp. För att det visar någon slags vördnad och respekt. Ska vi inte då ibland ställa oss upp inför kungarnas kung? Det tycker jag. För även om jag muttrande ibland har ställt mig upp efter en uppmaning att göra så. Så kan jag, när vi sjunger nästa psalm och det står en stjärna i psalmboken, ställa mig upp utan att fundera. Men det är ju samma tanke där. Man har satt en stjärna där för att påminna oss om att vi sjunger inför kungars kung. Och han är värd att resa sig upp inför ibland. När jag var barn så minns jag att mina föräldrar hade en bonad på väggen. Du får justera om jag minns fel. Men det stod någonting i stil med att må min hand ej så hårdna ut i strid att den ej kan knäppas till bön. Och jag tänker det gäller ju också i våra gudstjänster. Må min hand ej så hårdna ut i gudstjänsten att den ej kan knäppas till bön. För tro mig, det händer alldeles för ofta. Att vår kroppshållning påverkar också vår mottaglighet av anden. Sitter vi med armarna i kors och bara tänker att på allt som kunde vara annorlunda. Det är väl klart att vi inte får ut någonting av det då. Allt för ofta så blir gudstjänsten en aktivitet eller någonting som man konsumerar. Och var det inte bra nog eller tilltalande nog så blir man besviken. Nej, gudstjänsten gav mig ingenting idag. Nej, de sjöng bara sånger som jag inte gillar. Nej, den där predikanten borde ta på sig en slips i alla fall. Men då behöver vi skifta fokus och inse varför vi är och firar gudstjänst. Det är ju inte för min skull som jag firar gudstjänst. Det är ju för att lyfta upp och ära Jesus, vår Gud, som är den väg vi följer. Alldeles för många gånger så har jag gjort på det sättet och reducerat mig själv till en konsument. Men gudstjänsten är ingenting som vi konsumerar. När jag lär mig att släppa fokus på mig själv och rikta blicken mot min skapare. Att ställa mig upp inför den Gud som har skapat mig, som har frälst mig. När jag lyft mina händer i lovsången och bjudit in anden att röra vid mig. Att strömma genom mitt liv. När jag har böjt mina knän inför Jesus och sagt, här är jag, använd mig. Det är de tillfällena som mitt liv också har blivit förvandlat. Som den inre förvandlingen har ägt rum. Det är inte alltid det handlar om rörelse, men ibland så tror jag att det är så viktigt vad vi gör med vår kropp. Och det, självklart så finns det stunder där vi också bara ska stanna upp och låta anden få tala. Det finns en tid att stanna, en tid att gå. Jesus han sa åt sina lärjungar att stanna i Jerusalem tills hjälparen kommer. Tills ni blivit rustade med kraft från höjden. Att vänta på Gud och att utrustas av Gud. Det sker såklart inte med tungor av eld varje gång. Men det är där vi måste börja. Att söka Gud. Och vikten av att vi gör det tillsammans, det är så centralt. Vi läser det gång på gång i till exempel Apostlagärningarna om den första församlingen. Att det står att alla dessa höll ihop under ständig bön. De deltog troget, de fortsatte att samlas. Att vara församling, det innebär ju att det är precis vad det låter som, att man församlas. Och det är viktigt av så många skäl, men ett är ju att man påverkas av den omgivning som man befinner sig i. Och befinner du dig regelbundet i ett sammanhang som söker den levande guden, så nog kommer det också att påverka ditt liv. Och i Bibeln så möter vi också Matteus. Han var en tullindrivare. Han var känd för att gå romarnas ärenden. Han var känd för att stoppa pengar i sin egen ficka. Han var inte särskilt omtyckt av folket. Han sågs som en syndare. Men vad händer när Jesus möter honom? Erbjuder han honom att bli förlåten? Eller pekar han ut honom och allt fel som han har gjort i sitt liv? Nej, Jesus han kommer till Matteus och så säger han: följ mig. Och så får Matteus bli Jesu lärjunge. Han erbjuder lärjungaskap. Och detsamma gäller oss. Jesus ger oss en inbjudan till lärjungaskap. Oavsett hur länge vi har känt honom, så oavsett våra fel och våra brister, så säger han alltid: kom, följ mig. Och det tänker jag, det är en god rörelse. Och emellanåt så hör man kanske främst hos ungdomar frågeställningar som: ja, men är det synd att göra det här? Eller syndar jag om jag gör så här eller så här? Man försöker på något sätt hitta en yttre gräns på vad som är okej och ändå vara innesluten inför Gud, att ändå vara godkänd inför Gud. Kan jag gå ända dit bort och ändå vara innesluten i Guds famn? Jag tror inte Gud är så svartvit, men tänk om vi skulle ta och vända på det istället. Tänk om vi istället skulle se hur nära vi kan komma Gud. Vad kan jag göra som för mig närmare Gud? Om jag gör det här, kommer det föra mig närmare Gud? Det tänker jag är en mycket bättre fråga att ställa sig. Nu skulle jag vilja be er att resa på er allihop. Bara som en liten rörelse inför Gud. Vad du gör sen, det är upp till dig. Du behöver inte göra någonting, men du kan få sätta dig ner igen om du vill det. Men vi står en stund upp tillsammans, och så låter vi Jenny leda oss i lovsång inför vår Gud, inför vår far i himmelen. Och skulle det vara så att du vill ha förbön för något särskilt, då finns vi här för att betjäna dig. Nu tar vi en stund inför vår skapare. Amen.